Då ska vi läsa en text ifrån Gamla testamentet. Och den hämtar vi i Första Mosebok, 28 kapitlet, verserna 10-17. Och det är på sidan 30 i de här röda biblarna. Jakobs dröm i Betel. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig för att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa: Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoftkornen på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen, sa han, Herren är på denna plats, och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa: Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och nu när vi läser evangelietexten så ställer vi oss upp. Och den texten hittar vi i Johannes evangelium, det första kapitlet, och verserna 47-51. Jesus såg Natanael komma och sade till honom: Där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad.
Halleluja. 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 Halleluja.
Varsågod och sitt. Ja, i dagens predikan så kommer jag fortsätta lyfta upp det trotsiga hoppet. Det är ganska härligt att göra det. Att mitt när det är som mörkast ibland i våra liv så finns det ett hopp någonstans. Även när det känns omöjligt. Så jag kommer prata om hoppet som inte liksom viker ner sig. Och som tar sig fram. När oddsen är små så hoppas Gud på dig och hoppas på mig. Och det är den här texten ett väldigt bra exempel på. Så det hoppas jag ska framkomma i den här predikan idag. Om dagens text hade varit en film, hur skulle den sett ut? Kanske så här. Scen 1. Vi ser en man som är på flykt. Han har rört sig över stora områden och är trött och dammig. Vi vet inte än riktigt var han flyr ifrån. Bara att han är på väg bort ifrån någonting som är obehagligt. Solen håller på att gå ner och det är lite kyligt i luften. Och han slår läger för natten. Vad tror ni om den öppningen? Kan det vara en film? Kanske. Och i scen 2 så får vi följa kameran tillbaka till ett sårigt familjegräl som urartar fullständigt. Kameran zoomar in pappans ansikte i närbild där han ligger på sin dödsbädd. Och han kallar till sig sin äldste son Esau som han är synnerligen fäst vid. Som han är som en ögonsten för honom. För han vet med sig att han inte har så lång tid kvar att leva. Saker behöver sägas. Saker behöver förmedlas. Saker måste ordnas. Och den äldre mannen som heter Isak, han är kraftlös och han kan knappt se längre. Och så säger han till den äldste sonen i första Moseboken 27:1-4. Jag är gammal och vet inte hur lång tid jag har kvar. Hämta dina vapen, kogret, bågen och gå ut och skjut ett villebråd åt mig. Laga till en av mina älsklingsrätter. Sedan ska jag ge dig min välsignelse innan jag dör. Det är dramatik. Ni känner det. Och vi ser hur sonen skyndar sig iväg för att göra det som han är tillsagd. Lite upprymd och lite igång så där som man kan bli. Och så kommer scen 3. Kameran sveper runt i en båge och filmar mamman lite snett bakifrån. Ingen ser henne. Hon står dold och tjuvlyssnar på hela samtalet. Det är nämligen så att det finns en son till. Och det är han som vi såg i första scenen och som var på flykt. Mamman som heter Rebecka är ofantligt fäst vid Jakob. Han är hennes ögonsten. Och hon är beredd att göra precis vad som helst för honom. Hon är curlingmammornas curlingmamma. Jag har aldrig läst det här hemma. Jag har aldrig läst om en sån hög nivå på curling som pågår i den här texten. I den judiska kulturen var det så där att den äldste sonen skulle få förstfödslorätten. Och det betydde egentligen att han tog över allt efter sin far. Tillgångarna, inflytandet, makten. Men också det här att man räknade efter den äldste sonen barn, barnbarn och så här. Va? Och det var ganska viktigt i släktleden ner så där. Och det stod alltså mycket på spel när pappa nu var gammal och sjuk. Och nu följer vi kameran när mamman går ut för att söka upp Jakob, då, sin son. Hon är tydlig med vad hon vill. Hon har en supertydlig agenda. För det mammor vill är bäst. Eller hur? Det gäller att lyssna. Och nu har hon tänkt att hon ska curla in sin son. i en ljus framtid. Lyssna i kapitel 27, vers 8 och 10 när hon säger så här. Hör på nu min son, gör som jag säger. Är det någon som känner igen sig? Kanske, möjligtvis. Hör på nu min son och gör som jag säger. Gå bort till småboskapen och hämta två fina killingar. Så ska jag laga din fars favoriträtt. Den ska du bära in till din far så att han får äta och sedan välsigna dig innan han dör. Och så tar hon fram brodern Esau, hans kläder, och vill att Jakob ska lura den skumögda pappan så att han tror att det är Esau som kommer in och att han ska ge välsignelsen till Jakob. Förstfödslorätten hade han redan lurat till sig tidigare. Det får ni läsa om själva. Och hela den här berättelsen, det är en svulstig och detaljrik scen med svek, med lögn och allt det där som Gud egentligen avskyr. Men pappan blir lurad av den superkörlande mammans ambitioner och av sonen och hans svekfullhet. Men nu spelar vi fram lite så kommer vi till scen 4. Så här. Då blir det farligt på riktigt. För när Esau förstår att han har förlorat allt och blivit grundlurad, då det första som händer är att han gråter hejdlöst. Och när han har gjort det färdigt, då kommer vreden och ilskan. Och han kan knappt kontrollera sig själv. Och han säger så här, eller det står så här. Esau fattade agg till Jakob. Ja, det är väl klart att han gjorde. För att fadern hade gett honom välsignelsen. Och Esau tänkte att snart kommer den tid då vi kommer sörja vår far. Alltså att pappan är död. Då ska jag döda Jakob. Det är vad han tänker. Och scen nummer 4. Nu drar mamma Rebecka återigen i trådarna. För det har ju blivit lite rörigt. Hon vill att Jakob ska fly. För hon förstår att det här kommer inte sluta väl. Och hon gör upp planen för Jakob att nu ska du ta dig iväg, fly för ditt liv. Du kan fly hem till min bror, säger hon, som bor uppe i Harran någonstans. Och Jakob gör som mamma säger, för det verkar ju han alltid göra. Vad är det för en snubbe? Kan man undra. Men så gör han i alla fall. Och det är nu som vi då återvänder i scen 5 till den kyliga natten där Jakob ligger och sover under bar himmel. Men vad Jakob inte vet när han ligger där och sover, det är att han aldrig mer kommer träffa sin mamma. Vad han också vet, det är att det kommer ta 20 år innan han träffar Esau öga mot öga igen. Och det är ett laddat möte. Du som har tendenser för dramatik, gå hem och läs det. För att läsa den berättelsen. Men här har vi nu Jakob separerad från sin familj. Tagen ur sitt trygga sammanhang. Och utan en körlande mamma som kan lösa livets alla knutar på det allra bästa sättet. Och dessutom så var han säkert livrädd för att Esau, som var en bra jägare, också skulle kunna spåra rätt på han och ta ihjäl honom helt enkelt. Men låt oss stanna upp lite och reflektera. Kan du känna igen dig i den där känslan av rotlöshet som Jakob måste ha känt? Det där med att vara på väg ifrån någonting eller någon, men inte riktigt veta vart man är på väg. Kanske flyr man, precis som Jakob gjorde. Och det är smärtsamt och svårt att sakna ett fast och tryggt sammanhang. Och precis som Jakob, liksom vara i rörelse. Framförallt så är det ju inte kanske riktigt så enkelt som en av de stora soulsångarna i soulhistorien. Marvin Gaye sjöng i en av sina låtar: "Wherever I lay my hat, that's my home." Kanske var han tvungen att leva med den devisen med tanke på att Marvin Gaye hade så såriga förhållanden till sin familj och till sina uppväxtförhållanden. Och precis som Jakob så var han på väg bort ifrån sin familj och sin pappa som var både destruktiv och en farlig kraft i hans liv. Och Marvin Gaye, han var en rotlös själ som kämpade med sitt kokainmissbruk. Och han kunde inte riktigt stanna upp. Och det slutade lite tragiskt. För den 1 april 1984 skjuts han tragiskt ihjäl av sin egen far. "Wherever I lay my hat, that's my home." Cancerläkaren och professor Peter Strang har skrivit en hel del om människans behov av gemenskap och vad det gör med oss att inte ha tillgång till ett tryggt sammanhang. Så här beskriver han ensamheten och smärtan hos en person som blir ofrivilligt ensam. Han skriver: "En man hade brutit med sin familj, eller rättare sagt, han hade uteslutits ur familjen. Han var från en liten ort i västra Sverige och en stor del av hans släkt bodde där. Många var religiöst aktiva. Och efter ett antal år av våndor hade han kommit ut som homosexuell och hittat en partner som han bodde med i Stockholm. Han hade väntat sig att hans föräldrar skulle ta det hårt. Men han hade inte kunnat förutse att han skulle bli exkluderad ur familjen. Han fick inte vara med på släktens julmiddagar. Inte heller blev han bjuden på födelsedagar, dop eller bröllop. Han existerade inte längre i familjens ögon", skriver Peter Strang. Det kan vara olika orsaker till att vi, precis som Jakob eller Marvin Gaye eller den här homosexuella killen, att vi befinner oss ute i någonting som man skulle kunna kalla ett slags relationsmässigt ingenmansland. En smärtsam och ensam plats som vi ibland hamnar självförvållat, som Jakob lite grann, eller av helt andra skäl. Och Jakob har mycket att fundera över där han ligger och tittar upp på stjärnhimlen den här kvällen. Hur bra blev det egentligen med att lura både bror och pappa? Blev inte priset lite väl högt? Och Gud, var han nöjd med honom och hur han hade hanterat den här situationen? Jag skulle inte tro det. Och kanske den största frågan som måste ha föresvävat Jakob: har Gud tagit sin hand ifrån mig efter allt som har hänt den sista tiden? Men Jakobs berättelse om att inte ha ett sammanhang slutar inte där. Om det här var en film så skulle vi nu vara framme i scen 5. Och det är en avgörande scen som skulle kunna ha överskriften Gud ger sig till känna. Dramaturgiskt skulle man kunna kalla det för filmens uppgörelse eller klimax. Och i en dröm ser Jakob en trappa mellan himlen och jorden och en massa änglar som är upptagna med att gå upp och ner i ett ständigt flöde som det verkar. Och det är en bild som ska få Jakob att förstå att det pågår en frenetisk aktivitet i det himmelska. Gud har alls inte tagit sin hand ifrån världen eller glömt sina löften om trofasthet. Och så presenterar sig Gud. Och det här är intressant. Han presenterar sig för Jakob och så säger han: Jag är Herren, din fader Abraham och Isaks Gud. Hör ni det? Alltså, vad Gud säger: jag är din pappas och din farfars Gud. För Abraham var hans farfar. Och man kan fråga sig om det är nu som den stora uppsträckningen av Jakob ska ske. Är det nu som Gud ska skälla på honom för hans brist på moralisk kompass? Och ska Gud nu gå igenom alla punkter som han har felat och bocka av dem så här? Notera att i texten förekommer inget sånt. Istället kopplar Gud an till det han har lovat Abraham. Han håller fast vid sina välsignelser. Så trots alla felsteg som Jakob gjort och att man skulle kunna argumentera för att han är ovärdig välsignelsen, så lyfter Gud in honom i sin stora plan och låter honom se på något sätt den stora bilden som är större än hans liksom livssituation själv. Och så säger han: marken du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Och när han är med om detta, Jakob, dels att Gud kommer till honom och dels att han förstår att han är kopplad in i någonting större, så händer det någonting inifrån och ut i Jakob. Det förstår man ju. Han får som ett slags påslag i sitt liv. Och det var tydligen inte sant som han trott att han var ensam i hela världen. Hans rotlöshet var inte en slutstation eller ett evigt tillstånd som vi, du och jag, eller kan säga bara jag, kan räcker att säga, jag ska inte säga vad du upplever. Som vi kan tänka när livet går emot oss. Att det kommer alltid vara så här. Det här är, så här kommer det se ut. Det är min horisontlinje, så är det så här. Den här bibelberättelsen, den säger någonting annat än det. Det där löftet som Gud lovat Abraham och Isak, det gäller också Jakob. Och det gäller dig och det gäller mig. Jag ska vara med dig och skydda dig där du går. Jag kommer inte att överge dig. Det är det Jakob får höra in i sin knöliga, röriga livssituation. Och Jakob vaknar ur sömnen med en helt ny insikt och han säger, det är lite märklig mening, va? Men Herren är på denna plats och jag visste det inte. Nej, det är kanske inte så konstigt, för när vi är uppfyllda av problemen och våra egna känslor så är det inte lätt att se Gud. Den erfarenheten tror jag vi har allesammans på ett eller annat sätt. Det är inte så lätt att se Gud i vår verklighet. Det är lättare att se honom någon annanstans än i vår verklighet här och nu. Men om du lyssnar där du är, ingen annanstans ifrån, utan där du är, så viskar Gud i ditt öra: jag är här. Du är inte ensam. Det var det som hände Jakob. Och det var Gud som förändrade allt. Och det är någonting som soulsångaren Marvin Gaye skulle mått bra att få höra. Han som for så illa av att växa upp i en stramt konservativ, alltså en strängt konservativ församling, där pappan var den hårda och den starka ledaren. Och han och pappan avskydde varandra. Tyckte genuint illa om varandra. Och det hjälpte inte att täppa till det där inre hålet med droger och med sex. Tänk om han hade fått höra: jag är här. Du är inte ensam. Tänk om han hade fått möjlighet att, precis som Jakob, se att någonting större är möjligt. Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Eller den här homosexuella killen som Peter Strang beskriver. Tänk om han mitt i sin utsatthet började ana att han inte är ensam i sitt liv. Tänk om han hade fått höra orden: vad människor gör och vad människor säger är en sak, men Gud är på din sida. Tänk om. Berättelsen om Jakob är en berättelse inte bara om Guds plan för Israel, utan det är en berättelse också om dig. Du som är trött på att flacka omkring känslomässigt och vara rotlös i ditt hjärta. Du som tror att Gud vänt sitt ansikte bort ifrån dig. Du som inte får fatt i det. Du som inte får fatt i hans ögon, hans ansikte. Den här texten kan kanske uppmuntra oss att finna vårt hem i Gud. Och följa honom med våra liv, som Jakob gjorde. Stunden kanske kommer då du kan säga: Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Amen.